Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpäls. Och det är ju som vanligt jag, Lukas, och på andra sidan har jag...
Ida!
Mm.
Hallå.
På andra sidan graven. Nej.
Ja, nästan så.
Ja, nästan så. Ja, hur måste?
Ja, alltså jag har ju inte haft en jättetrevlig start på veckan, som du vet.
Ja, jag vet.
Lite jobbiga telefonsamtal, kan man väl säga.
Mm. Lite gott och blandat sådär.
Med totalt känslokalla myndigheter, så kan jag väl säga.
Mm. Ja, det är en bra summering.
Sen förutom det så är ju... Det går i perioder när mina visdomständer får för sig att röra på sig. Och då svullnar ju tandköttet runt där upp. Och så blir man lite så här... Mm. Ja, men man känner det när man typ sväljer och liksom...
Mm.
Och sådär. Men annars är det väl OK med dig då. Mm.
Jo då, det är full rulle så att säga. Jag var ju sjuk hela förra veckan, som ni kanske hörde.
Mm.
Och det sitter fortfarande kvar lite i, om jag känner mig liksom tjock i näsan och halsen och hostar lite till och från och ja, lite sådär. Så att lite låg skulle jag väl säga. Men annars så, nej, det rullar väl på som vanligt. Jobbar och har mig. Så att, ja, så är det.
Ja, det rullar väl på med allting nu. Jag har väl allting, liksom så här, nya termin och sånt där, kommit igång helt och hållet. Och...
Ja, vi hade ju föräldramöte igår. Det var trevligt. Det var nästan alla föräldrar, alltså till alla barnen som var där. Mm. Så att... Det var nog nästan rekord för min del. Det brukar alltid vara några som inte kommer eller sådär, men på min sida var det 16
av... De har inte läst infon och missat det och gud vad allt vad de kan skylla på.
Ja, men precis. Nej, så att, det var trevligt tycker jag. Så att, då känner man att terminen är igång när man har haft sådana där möten och sånt.
Ja, men det kan jag tänka mig.
Mm. Så att ja, nej, så är det.
Mm.
Och idag så ska vi ju prata om något som jag tycker är spännande i varje fall.
Ja, ja, jag vet att du tycker väldigt mycket om det här ämnet.
Ja.
Jag har ju valt en sekt till den här veckan. Vi försöker ju som sagt att hålla det lite blandat och liksom sådär. Så jag valde att prata om en sekt. Eller liksom sektliknande sällskap, som de säger i podden Sekter. Här pratar vi om sekter och sektliknande sällskap.
Ja, precis. Ja, det... Ja. Jag lyssnade på... Men var inte det... Vad blev det för mord? när de hade den här livepodden nu i Stockholm.
Jo.
När de sa att det var en sekt.
Ja, precis.
Att deras liksom, following. Ja, fans, ja, är en liten sekt.
Ja, herregud.
Ja, ja, nej, men så är det. Så att, jag tänker väl att ska vi hoppa in i det kanske på en gång.
Ja, för det kommer ta en liten stund att gå igenom allt. Så att, det är nog lika bra.
Då gör vi så.
Ja. Yeah. Ja, och ni har väl redan sett på titeln på avsnittet att jag ska prata om Jeffrey Lundgren eller Kirkland-sekten som man brukar kalla dem. Mm. Och jag kommer säga Lundgren för att han är inte en Lundgren. Alltså han, det utspelar sig i USA.
Han kanske
där är... heter de ju inte Lundgren.
Nej, det är Lundgren. Men han, kanske, han har ju säkert något skandinaviskt.
Så. Oh, gud, ja, det tror jag nog. Det tror jag
långt tillbaka kanske.
Ja, jag tänker jag går igenom mina källor på en gång. Och det är wikiwand.com, oxygen.com, murderpedia, thecinemaholic.com, inquisitor.com, thenewsherald.com. Och sen så har jag kollat på YouTube på en kanal som heter Captain Black. Men den kanalen har inte gjort någon dokumentär utan den la bara ut ett avsnitt av American Justice. Som då är en sån här typisk amerikansk dokumentärserie. Och det här avsnittet hette då The Cult Murders och episoden sändes 3 april 2002. Så det var fortfarande sån här 4:3 format på.
Ja, så där litet.
Eller visst heter det så? Ja, du vet vad jag menar.
Ja, 4:3. Det är, ja, precis. Det är det det heter.
Sen så har jag kollat på en liknande dokumentärserie fast på Discovery Plus, heter det väl nu för tiden. Och den heter Evil Lives Here och den handlar liksom om att det är någon som berättar om typ en familjemedlem eller så som har begått ett slags brott. Och det här är säsong 1, avsnitt 3 och det heter The Prophet. Och sen har jag lyssnat på podcasten Cults och de har 2 delar om det här. Sen vet jag att Vad blir det för mord gjorde det här i höstas förra året. Men jag valde att inte lyssna på dem för jag kände att
nej.
Då kanske det känns som att jag kopierar dem utan jag har kollat på andra källor.
Okej, okay. Ja.
Men det blev några stycken ändå.
Ja, gud ja.
Men den här Jeffrey Lundgren, eller Jeff som många säger, men jag kommer säga Jeffrey. Han föddes den 3 maj 1950 i Independence i Missouri i USA. Och han bodde där med sina föräldrar och de hette Donald och Louis. Och så hade han också en yngre bror, men jag har inte läst något namn om honom. Alltså han, antagligen vill inte han associeras med det här.
Nej.
Familjen hade det gott ställt. De var troende kristna och medlemmar i RLDS. Och RLDS kanske inte många känner igen.
Nej.
Men man kanske känner igen LDS eller FLDS.
Det är sista
det här, ja precis. LDS är ju då amerikanska förkortningen som står för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
Ah.
Och FLDS är fundamentalistiska Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Alltså man bara... Kom alla orden ut.
Det är många ord som man ska få med.
Ja. RLDS står för Reorganized Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Eller då omorganiserade Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
Just ja. Ditt.
Ja. Och LDS är ju helt enkelt mormonkyrkan. FLDS är den fundamentalistiska grenen som ni kanske känner igen från tidigare, vi har pratat om sekter tidigare, för att det är ju då den här konservativa grenen av mormoner som Warren Jeffs är ledare för. Och de klassas ju av många som en sekt på grund av liksom, de är så isolerade och alltså allt det här, de har så speciell levnadsstil. Och RLDS är då ännu en gren och det är det näst största samfundet i mormonrörelsen och de har ungefär 250 000 medlemmar i 1100 församlingar i 59 länder.
Oj, ja.
Jag tänker ta lite så här bakgrund till mormonerna liksom.
Mm.
Och de här tre grupperna, de skiljer sig åt i detaljer, men de förenas i tron att en man som heter Joseph Smith, som föddes i Vermont 1805, var Guds profet. Och de tror att han då genom Guds inspiration skrev The Book of Mormon, eller Mormons bok. Och de betraktar Mormons bok som en del av sin heliga skrift, förutom Bibelns gamla och nya testamente. Och det de också tror på är något som kallas kontinuerlig uppenbarelse. Och det här spelar en stor roll i vårat fall som vi pratar om idag, men det är i alla fall tanken att Gud eller hans liksom gudomliga agenter kontinuerligt interagerar med människor och ger dem uppenbarelser. Och det här kan komma i form av inflytande från den helige andens syner eller liksom då att gudomliga agenter som änglar och så kommer och besöker en. Och det här, den här ideologin har ju liksom både positiva och negativa konsekvenser, det fattar man ju.
Ja. Såklart.
Inom mormonism eller mormonreligionen så har det funnits meningsskiljaktigheter om huruvida någon är eller inte är en Guds profet.
Okej.
Okay. Alltså, vem som helst kan ju inte bara, enligt vissa då, säga att Gud har pratat med dem, medan vissa säger att det kan det visst vara. Så det har alltid rådit lite meningsskiljaktigheter. Men Joseph Smith, han hade i alla fall samlat flera hundra anhängare i både Ohio och Missouri. Och man det sägs då att den här, eller vad man vet, så startade han liksom mormonrörelsen i Kirtland i Ohio. Men Independence i Missouri var platsen där han hävdade att mormonerna liksom skulle etablera sig. För det var där Kristus skulle göra sin andra ankomst. Så det var där som Jesus då skulle komma ner till jorden igen.
Okay.
Det var alltså i Independence i Missouri.
Okay.
Men när de då flyttade dit så var de inte alltid välkomnade. Och 1834, när mormonerna i Independence stod inför förföljelse från icke-troende, så fick då den här Smith en viktig profetia där han sa att Gud hade besökt honom och sa, och det här är ett citat och jag har det på engelska: "I will raise up unto my people a man who shall lead them like Moses led the children of Israel."
Okej.
Okay. Så han menar då att Gud hade sagt till honom att jag ska ge mitt folk en man som ska leda dem så som Moses ledde barnen av Israel. Alltså judarna.
Ja, okej. Okay, ja.
Det här fick väl då följarna må lite bättre då?
Ja, eller något.
Jag vet inte.
Nej, inte jag heller.
Men i alla fall när han dog 1844 så gick de flesta av hans anhängare och lovade sin trohet till Brigham Young, som ledde mormonerna till Salt Lake Valley i nuvarande Utah. Och det är ju, Utah är ju mormonernas, det är där flest mormoner är som jag vet. Men Joseph Smiths änka stannade kvar med sina tre barn. Och de som stannade hos henne tror då att en av hans, Joseph Smiths ättlingar, borde bli den nya profeten.
Ja, okej.
Och så småningom blev det då Smiths son, Joseph Smith den tredje, som tog upp denna manteln. Och den här fraktionen av mormoner då som stannade där utvecklades så småningom till RLDS.
Okej.
Så den här grenen är ju liksom de som höll fast vid att det var grundarens blodlinje som var profeten. Medans de som följde efter Brigham Young tror på någonting annat, då till exempel den vanliga LDS eller FLDS. Att det har liksom spridit sig därifrån.
Okay.
Som jag förstår det. Jag är ingen expert på mormonerna, men...
Nej, men det kan nog stämma.
Jag kände bara, vi behövde ha en liten historielektion här för de som kanske inte känner till så mycket.
Nej, men
då vet vi liksom vad mormons mormontron liksom är baserat på. Mm. Och hur den funkar. Men nu har vi haft historielektion och så hoppar vi tillbaka då igen. Jeffrey Lundgrens, eller Lundgrens föräldrar Donald och Lois var då högt uppsatta medlemmar i RLDS. Och pappa Donald var till och med en av kyrkans äldste. Mm. Så att de var ju, ja men, ett välsett par och liksom hängivna troende och sådär.
Ja.
Men trots det här så var Jeffrey inte särskilt troende, men han fick ju vackert följa med i kyrkan och där ska han sagt att folk satt och grät av lycka för sin kontakt med Gud och så vidare.
Mm.
Jag har ju varit med om sånt här first hand. Det var inte mormoner utan det var en frikyrka. Känner man inte den så tycker man att det är väldigt obekvämt. Och jo, sådär.
Men det blir ju obekvämt i ett sånt liksom sammanhang när man är ensam känner att vad är det här som pågår just nu?
Mm.
Och så får man liksom lite spela med. Bara, okej, ja.
Mm, mm.
Ja.
Ja, och det kan ju då inte vara lätt om ens föräldrar är väldigt involverade i kyrkan liksom.
Nej, såklart.
Han beskrev sin mamma som kall och kontrollerande och mer intresserad av sitt utseende än sina barns välfärd. Jag vet inte om det här stämmer, det är vad han har sagt.
Mm, okay.
Och pappan, han är ju då väldigt troende, ganska sträng, barsk, liksom så.
Mm.
Jeffrey hade ett par vänner men var i allmänhet obekväm runt sina kamrater och var inte särskilt populär. Och en klasskamrat som minns honom sa: du tyckte synd om honom tills du började prata med honom och då insåg man att han var arrogant. Ingen gillade honom.
Mm-hmm. Så det var inte så att han liksom var ensam för att... ja, vissa kan man ju bara känna att man inte leker med av någon anledning. Mm. Men, ja.
Nej, han hade tydligen lite taskig attityd.
Jaha, okej. Okay. Mm.
Han var inte särskilt atletisk, men han bestämde sig för att han ville imponera på sin pappa och tränade och tränade och tränade. Han ville väl få sin pappas godkännande på något sätt.
Mm.
Och sista året så var han stark och atletisk nog att spela shortstop för baseballlaget. Och fråga mig inte vad en shortstop gör. Det vet inte jag.
Nej, du. Ingen aning.
Baseball är inte ett ämne jag kan någonting om.
Nej, jag vet inte det. Om det är någon som springer eller om det är någon som fångar bollen eller om det är någon
som... ingen aning.
Kastar,
han
eller?
Tränade så han blev shortstop i alla fall.
Ja, okej. Okay. Det är bra.
Efter gymnasiet som vi säger då, high school, så gick han, började han på Central Missouri State University i Warrensburg, Missouri. Och det här är en sekulär skola, alltså den är inte en kristen skola eller så, utan det är en vanlig skola.
Mm, okej. Okay.
Men det hade ett stort, det fanns ett stort antal mormonstudenter eftersom den bara ligger en timme från Independence där då Joseph Smith sa att Kristus skulle dyka upp igen.
Mm.
Och han bodde då på campus i ett tvåvåningshus som hade renoverats av RLDS och gjorts till en studentkår. Så det var ju trevligt, han hamnade ändå i en sån gemenskap.
Mm, ja, ja.
Det var där han träffade sin framtida fru, mm-hmm, som då hette Alice Keeler. Hon blev ju sen Alice Lundgren.
Ja.
Hon var fortfarande en senior på high school och besökte en vän som bodde på campus.
Mm.
Och hon kom ifrån en fattig men troende familj. Och de pratade och insåg att de delade ju samma bakgrund i kyrkan. Och... de delade en slags övertygelse om att de båda var avsedda för något större, liksom.
Mm. Men vad är hennes... för något årtal nu, förresten? När han gick i skolan?
Ja, de är ju 18 när de slutar high school. Så då är vi ju på slutet av 60-talet, måste det ju bli.
Mm. Okej, okay. Ja, jag bara undrar.
Men i alla fall då, Alice, hon är ju senior på high school, så hon är ju ett år yngre.
Mm.
Men hennes syster sa att hon alltid var väldigt bortskämd och hon har sagt, citat, Alice ville alltid vara i centrum för uppmärksamhet. Hon älskade att vara i rampljuset och i kyrkan var hon på center stage.
Mm. Okej. Okay.
Och hon var en sann troende på kyrkans lärdomar och hon tror till och med att hon har haft ett möte med djävulen när hon var tonåring.
Oj.
Och det här mötet gjorde henne tillfälligt förlamad. Och det var inte förrän hon ropade Kristi namn som hon kunde röra sig igen.
Ja, du,
jag tror att det kan ha varit en sömnparalys, ja. Eller det bara en mardröm.
Kan ha varit en sömnparalys, ja.
Men när hon berättade om sin prövning i kyrkan gjorde den här kampen med djävulen henne bara mer omtyckt och respekterad. Och en av kyrkans äldste berättade till och med för henne att Gud hade gett honom ett budskap om hennes framtida make. Och han sa, citat, du ska gifta dig med en kamrat som jag har förberett för att frambringa mitt rike, och han ska bli stor i människors ögon och ska göra mycket gott mot människobarnen. För jag har förberett honom på att frambringa ett underbart verk.
Mm-hmm.
Det var vad Gud hade sagt då.
Okej, okay, ja.
Och när hon träffade Jeffrey så var hon inte bara övertygad om att det var mannen hon hade fått då förutsagt skulle komma, utan hon trodde också att han var profeten som Joseph Smith, alltså grundaren av mormonismen, hade förutsagt skulle komma.
Mm-hmm.
Så de började ju dejta och hans... han var ju väldigt romantisk och liksom så, men de här overtyrerna var redan blandade med kontrollerande inslag. Så han kunde överösa henne med rosor och liksom eskortera henne mellan lektioner.
Nej, men Gud.
Samtidigt som han också skulle se åt henne när hon skulle sova, vad hon skulle ha på sig. Och, ja.
Ja, lite styrande sådär.
Ja, lite bara. Mm. Det här är ju ett beteende som skulle ha fått många tjejer att bara, wow.
Mm.
Men Alice, hon tyckte bara att det gjorde att hon var speciell.
Mm-hmm. Okej.
Okay. Ja. Och bara en grej som hon har berättat om och som hennes klasskamrater har berättat om är en gång under en kemilektion så ser Alice Jeffrey stå utanför och titta på henne genom ett fönster. Och han bara stod där och stirrade på henne.
Men gud.
Men hon tyckte bara så här, åh gud vad gullig, han har tittat på mig.
Nej, men jag hade ju fått lite så här, lite panik skulle jag ju fått. Vad lite. Är det som händer? Och förstår du, tittar där?
Ja, ja, ja. Jättekonstigt. Ja. Men de var ju stört förälskade i varandra. Alltså nästan till en slags besatthet av varandra. Och de visste ju att deras framtid låg i varandra.
Mm.
Men äktenskap var ingalunda en säker sak. För att Alice var bara 18 och Jeffrey var 19. Och i Missouri 1969 så betyder det att Jeffrey enligt lag behöver sina föräldrars tillstånd för att gifta sig.
Mm,
och han visste att hans föräldrar kommer inte att acceptera Alice. Helt enkelt på grund av att hon kommer från en fattigare familj och brist på status inom kyrkan.
Mm-hmm. Okej, okay, ja, det är väl viktigt kan jag tänka mig.
Ja, jag antar det. Speciellt för dem då.
Mm.
Men under tiden som tiden går ju och deras förhållande blir mer och mer intensivt och de blir mer och mer besatta av varandra till den gräns att de inte går på lektioner längre.
Mm-hmm.
Men hon lyckas ändå klara av skolan, men Jeffrey hoppar av. Så hon liksom lyckades ju ta sig igenom high school och ta examen, men han kunde inte fokusera sig på college.
Nej.
Men de tänkte jag, men vi vill ju gifta oss med varann och nu måste vi ta tag i det här. Så under ett lov så presenterar han Alice för sina föräldrar och han fick ju sina farhågor bekräftade och de hatade henne.
Jaså?
Japp.
Mm-hmm.
Så att... han kände väl sina föräldrar ganska väl ändå då?
Jo, det måste han ju ha gjort då. Men ja, vad ska man göra då?
Ja, precis.
Ja.
Våren 1970 så inser de att Alice är gravid.
Mm, okej.
Okay. Och nu har ju inte föräldrarna något annat val än att godkänna giftermålet. Men de ska ha varit rosenrasande, bokstavligt talat.
Mm. Det är men, nog ganska galet inte... det där. Att liksom status och sånt kan spela in så himla mycket. Men det gör ju det tyvärr. Men att det ändå...
Alltså man kunde ju tänka att det räckte att hon var en sån hängiven mormon själv.
Ja, och att de verkligen älskade varandra sådär. Fast kanske lite till överdrift skulle jag ju vilja påstå då. Om man inte ens kan gå klart skolan.
Absolut. Men,
Men att det ändå inte kan gå först liksom. Kärleken kan inte gå först, utan det måste vara liksom någon som lever upp till en standard. Och...
ja, eller som nu då att oj, nu håller det på att bli ett utomäktenskapligt barn. Det här är inte okej.
Mm. Då måste ni gifta er.
Och det, är, det anses ju inte vara okej. Dels på tron, och sen vad ska de säga om någon högt uppsatt får ett utomäktenskapligt barnbarn?
Ja, det funkar ju inte.
Det går ju inte.
Nej.
Men ja, så att de har ju inget val. De godkänner ju det här. Och den 5 maj 1970 så gifter de sig i RLDS kyrka, eller tempel som de säger, i Odessa i Texas. Där Alice familj då var medlemmar.
Mm-hmm.
Och då är de ju 18 och 19 år gamla. Han har inte fyllt än liksom.
Nej, okej. Okay. Nej.
Och endast en från Jeffreys familj närvarade.
Mm, men vad det är, det vet jag inte.
Nej, det står inte.
Nej. Hmm. Ja,
skulle inte vara förvånad om det typ var hans bror eller så.
Mm, det skulle det kunna vara.
Men ja, och efter bröllopet så fick de flytta in hos Alice föräldrar, eftersom de hade ju inte pengar eller så.
Mm.
Och med Vietnamkriget på gång så var det ju bara en tidsfråga innan Jeffrey blev inkallad. Och han försökte undvika det här genom att ta värmning i marinen som en del av ett så kallat försenat inträdesprogram som inte krävde att han skulle inställa sig förrän i slutet av 1970.
Mm-hmm,
och då trodde han att Vietnamkriget skulle vara över, men
det var
det ju inte.
Nej.
Så i november 70 så fick han vackert inställa sig för träning i San Diego och missade födelsen av sitt första barn, sonen Damon.
Jasså, jaha.
Men något som blev positivt med det här ändå var att relationen med Jeffreys föräldrar förbättrades och hans pappa personligen välsignade den här sonen.
Mm-hmm. Kors i taket.
Ja. Eller
någonting.
Ja, det var inte kors på barnet.
Ja.
Men efter den här träningen så får han i uppdrag att arbeta som elektrisk tekniker på USS Sperry. Och då flyttar familjen till Kalifornien. Och alltså de var väl lyckliga som familj. Men det var inte så lätt för dem och lyckligt på det sättet att ingen av dem hade särskilt bra hand med pengar. Så det var också mm-hmm. mycket bråk om det.
Mm.
Och så fanns lite andra problem. Och enligt Alice så var hennes make då besatt av sex. Och det var ju inte hon.
Okay,
men hon gjorde ju stort sett allt för honom. Men det var mycket bråk om det också.
Mm. Okej, okay, ja.
Så det är väl lite så sådär liksom.
Ja, inte jättestabilt kanske alla gånger.
Nej. Men nu hoppar vi fram till våren 72. Nu är han 21. Och han blir posterad på ett krigsfartyg som ska till Vietnam. Mm-hmm. Alice flyttar med Damon tillbaka till Jeffreys föräldrars hus. Nu fick hon flytta in hos dem. Och det är i Vietnam som Jeffrey liksom får någon slags nytändning i sin kontakt med Gud, kan man väl säga.
Mm.
För han läser heliga skriften varje dag och försöker ta reda på varför Gud inte har kommunicerat med honom som den har gjort med andra, till exempel då hans fru.
Mm-hmm. Okay.
Men så en dag så blir hans skepp USS Charlton attackerat av vietnameserna, och på något sätt så motstår fartyget bombardemanget, och Jeffrey, han tar åt sig det här och säger det var jag som skyddade hela besättningen.
Mm-hmm.
För citat, Gud hade visat mig ett tecken på att han hade skyddat skeppet, för han ville inte att jag skulle dö i Vietnam.
Okej. Okay. Ja, alltså visst, är du jättetroende så kan du ju säkert tro så. Alltså, ja, ja.
Men det var liksom, där fick han sitt svar, menade han.
Mm, jag förstår.
Men så, han överlever ju och kommer tillbaka i januari 73. Som då en meriterad och medaljklädd marinbesättningsman och nu då väldigt hängiven mormon.
Mm.
Och han hade fått utmärkta, vad ska man säga, credentials, alltså omtalanden eller vad ska man säga, från sina överordnade officerare.
Ja, utlåtanden eller...
Ja, men han fick bra betyg eller vad man ska säga. Och han övervägde att stanna i marinen som liksom en karriär. Men han beslutade sig slutligen på grund av skyldigheten gentemot sin familj att inte fullfölja detta, för det skulle ju göra att han kanske inte är hemma. Och liksom
nej,
så.
Såklart.
Jeffrey, Alice och Damon flyttar in hos en familjevän som heter Louise. Och hon ska senare ha sagt att hon kände att Jeffrey var i färd med att göra Alice till precis vad han ville att hon skulle vara. Han ville kontrollera varje del av hennes liv. Och hon gav honom den kontrollen i utbyte mot hans kärlek. Och Jeffrey var så kontrollerande att Alice inte ens kunde använda telefonen utan hans tillstånd.
Oj, ja. Det är ju...
Så hans ego har ju bara blivit påeldat av det här med marinen och den här uppenbarelsen som han hade. Så nu är han liksom a full-blown narcissist.
Mm, ja, verkligen. Ja, det är ju...
Och han menar att hon ska agera på ett sätt som gör att det reflekterar bara positivt på honom.
Okej. Mm.
För gör hon någonting fel, då kommer ju det reflektera tillbaka på honom som att han har gjort något fel.
Mm-hmm. Okej, okay, ja.
Så,
ja, det låter stabilt.
Och Alice, hon tror ju att det här är den här behandlingen som han utsatte henne för var föreskriven av Bibeln och det var hennes jobb att liksom tjäna sin make.
Mm.
Men han blir utskickad på lite fler uppdrag för militären och under den sista touren som de säger 1973 så blev han för första gången riktigt medveten om hur övertygande han kunde vara. För han var bunkmates, alltså han delade sån här, vad heter det, våningssäng kan man väl säga, med en man som hette Kevin Curry. Och Kevin, han var en sån här typisk soldat, levde lite riskabelt, carefree. Och varje gång de la till i hamn så gick han direkt till närmaste bordell. Så ja. En mansgris.
Mm, ja, verkligen.
Och han tyckte att Jeffrey var udda eftersom han var så tyst och allvarlig och alltid satt med Bibeln och Mormons bok, men han blev gradvis nyfiken på Jeffrey och Jeffrey liksom berättade ju för honom och höll på och läste. Han var expert på att ta citat ur Bibeln.
Mm-hmm.
Och när fartyget återvände till San Diego så följer Kevin med Jeffrey hem och blir bjuden på middag och där berättar Jeffrey för Kevin precis allt. Och den här, alltså om kyrkan. Och han berättar om en till upplevelse han hade till sjöss.
Mm.
För han hävdade att Satan hade skickat ett moln som växte till formen av en hand. Och den här handen knuffade nästan Jeffrey över bord. Och då ropade han, gode Gud, rädda mig, befria mig. Och då försvann det här molnet.
Mm. Du är inte säker på att du hade rökt på något?
Mm.
Eller ätit en liten svamp kanske eller något sånt. Ja, okay.
Jeffrey sa att den enda förklaringen till den här händelsen var att det måste finnas en anledning till varför Gud räddar honom och varför Satan vill ha honom död. Och det här gjorde Kevin fascinerad.
Mm.
Och det slutade med att han stannade hos familjen Lundgren under en lång tid. Och i slutet av 74 så lät han sig döpas.
Okej. Okay.
Men Jeffreys liksom tjänstgöringstid hos marinen var nu slut. Och då bestämde han sig för att återvända till Missouri och säger hej då till Kevin för stunden.
Ja.
Och nu börjar Jeffrey på Central Missouri State University och den här gången så satsar han och han får högsta betyg och blir ledare för FLDS-fraktionen där. Alltså den här fundamentalistiska fraktionen,
ja.
Om jag har förstått det här rätt. Det är lite förvirrande, men mormonismen hade vid det här tillfället då börjat moderniserat och det hade orsakat en spricka i RLDS och Jeffrey stod på den mer konservativa sidan, alltså mer då åt FLDS.
Mm.
För den här konservativa sidan sa emot ett faktum som RLDS tyckte var helt okej och det är att kvinnor skulle få bli präster. Det ville inte de konservativa. Kvinnor Nej. Kunde inte leda kyrkan.
Nej, okej. Okay. För att kvinnor är svaga, eller?
Ja, alltså kvinnor ska ju tjäna männen.
Ja, just liksom. Ja, det glömde jag.
Mm.
Ja.
Så att han blev ju mer då åt den konservativa fundamentalistiska tron.
Mm, okej. Okay. Så där fick inga kvinnor... leda.
Nej, det är det männen som ska leda allting. Liksom.
Yes.
Och hösten 75 så är han så passionerad för sin tro att han bestämmer sig för att själv ansluta sig till prästadömet, kan man säga så. Och han ville sätta upp sitt namn för övervägande bland de äldste i, fortfarande då RLDS.
Mm-hmm.
För han tror att han kan förändra det här.
Ja.
Och att vara präst i RLDS är inte ett heltidsjobb som det är i till exempel den protestantistiska eller katolska kyrkan. Alltså våra präster är ju anställda och jobbar som präst på heltid.
Ja, ja. Känner de det?
Utan de här gör ju bara sitt arbete mest på söndagar, men det är liksom fortfarande ett tecken på status inom kyrkan.
Mm.
Och han blir också ombedd att hjälpa till att undervisa en kurs vid universitetet, trots att han fortfarande bara gick grundutbildning. Och ja, men han kör ju på, och nu fick han ett lån av medlemmar, han och Alice, att de kunde köpa ett hus.
Mm-hmm.
För att det, men det är en sån här kultur att man ska hjälpa varandra och stötta varandra.
Okej, okay, ja.
Och han och Alice fick ett barn till, och det var sonen Jason. Och de lever på, men Jeffrey hade flera tusen dollar i skulder, men Alice fick inte veta något om deras ekonomi. Hon fick bara veta det när en räkningssamlare knackar på, och då är skulden i januari 77 på 44 500 dollar.
Oj.
Idag motsvarar det ungefär 180 000 dollar.
Det är mycket pengar, ja.
Och nu i samband med det här så slutar han i skolan, trots att han nästan tjänat tillräckligt med poäng för att ta examen igen.
Mm.
Han skyller på Alice, hon skyller på honom. Men det visar sig också att han blir påkommen med att stjäla pengar ifrån skolan.
Mm.
Och det här gör att han nekas att bli präst i RLDS. Och det här gör honom så upprörd att han och hans familj säger upp medlemskapet i RLDS helt och hållet.
Jasså, jaha. Mm.
Han kunde inte ta det.
Men det är ju hans eget fel.
Oh ja. Men det ska inte spela någon roll, för han är ju Guds utvalda. Menar han.
Ja, men just ja. Ja, det var ju. Mm. Ja. Ja, då är det inte lätt.
Nej.
Nej.
Men Alice blir gravid igen våren 79.
Ja, men herre min,
och då kommer han hem. Pung. Ja, men alltså det här är ju fantastiskt. Då kommer han hem och berättar att han har fått ett jobb hos TWA, som är ett flygbolag, och han ska vara en del av inspektionsbesättningen som inspekterar fartyget nu, flygplanet inför flygning.
Mm.
Och tiden går, men alltså hon börjar märka lite konstiga saker. Alltså typ saker i huset börjar försvinna. Jeffrey kommer aldrig hem samma tid varje dag.
Nej.
Och det uppdagas mer när polisen kommer hem till dem en dag, för att då visar det sig att han har ljugit om jobbet. Han har inte kunnat säkra någon anställning, hyran är försenad och han har skrivit en falsk check för att han ville köpa en pistol.
Men alltså... Oh.
De blir av med boende igen.
Mm.
Och Alice mamma tillåter dem, antagligen pappan också, men de tillåter dem att flytta in hos dem.
Okej.
Okay. Och lördagen den 16 juni 79 så föder då Alice deras tredje barn, och det är en dotter som heter Kristen.
Mm.
Och Jeffrey fick nu jobb på ett sjukhus för att försörja familjen, och de hyr en gammal bondgård. Och under denna tid har han en affär med en kvinna som också arbetar på sjukhuset.
Men alltså. Ja, det går bra för honom, känner jag.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ja, och det är liksom inte the end. Det här ledde till ett stort bråk hemma och Jeffrey knuffar Alice så hårt mot ett dörrhandtag att hennes mjälte sprack.
Nej men gud.
Och hans övergrepp slutar inte där utan när hon har kommit hem, ligger sängliggande under smärtstillande, så har han sex med henne medan hon var typ medvetslös.
Nej men, vad fan.
Så hon blir gravid igen.
Mm.
Och föddes så småningom deras fjärde och sista barn Caleb i september 80.
Okej.
Tror du att det går bra nu?
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Det går inte bra alls.
För att han fortsätter att skriva falska checkar. Eller falska, de är bad checks. Alltså han har inte... Det finns inte tillräckligt med pengar på kontot när de ska casha ut.
Nej, okej. Så att det går inte att dra några pengar liksom.
Nej men precis, för de har ju checksystem. Vi har inte riktigt haft samma system här i Sverige. Utan,
nej.
Men tänk att du försöker betala en räkning och så har du inte pengar på kontot.
Ja, ja men precis. Det går dyrt.
Men han skriver, fortsätter skriva såna här checkar och de sparkas ut från gården och får än en gång flytta in hos Alice föräldrar.
De måste ju tänka, vad är det som pågår?
Ja men alltså, de vill väl bara hjälpa sina barnbarn.
Ja såklart, men jag menar, de måste ju ändå tänka så här, varför kan ni aldrig ha ett boende liksom, vad är det som gör?
Ja, jag tror ju säkert att inte han var deras favoritperson på jorden.
Nej, och det roliga var ju att hon var ju inte hans föräldrars favoritperson på jorden heller.
Nej,
så att,
nej.
Ja.
Men det är inte slut än, för han får ju senare sparken från sjukhuset efter att han och hans älskarinna ertappats med att ha sex på kontoret.
Men alltså, stoppa in den där jävla skiten och låt den vara där.
Ja, oh, herregud.
Man bara, kan du inte bara sköta ett jobb? Herregud.
Mm, ja, nej.
Mm, nej.
Men 82 så får han ett fast jobb i Independence, alltså staden då, som biomedicinsk tekniker. Och familjen flyttar dit. Och för första gången på länge har han liksom en disponibel inkomst.
Mm-hmm.
Men vad gör Jeffrey då?
Han köper knark. Nej.
Han köper gevär.
Nej, men.
För han vill få en bättre vapensamling än sin pappa.
Ja, för det är ju jätteviktigt. Oj då. Ja. Det är bättre att köpa vapen än att ta hand om sin familj, vet du.
Ja. Förstår inte vad du menar.
Men då betalar räkningar. Har jag aldrig gjort det i mitt liv.
Nej, precis. Jag tror inte den här karen har gjort det faktiskt.
Nej, det verkar inte så.
Men han får sparken.
Mm-hmm. Han har haft sex med någon sedan, annan nu, eller?
Nej.
Nej.
Men han får sparken och sen från två andra jobb efter det för att han stjäl.
Jaha.
Så han kommer aldrig, han kommer inte ha ett jobb efter det här.
Okej. Okay. Det var sista.
Ja, precis. Alltså det är ingen som vill anställa honom.
Nej, det är ju lustigt.
Till slut så ordineras han till präst i oktober 83, 33 år gammal. Och då hade han sin första predikan och han läste en serie bibelverser om hur Gud skulle straffa de ogudaktiga medlemmarna i kyrkan. Och de klagade ju över, för han hade otroligt våldsamma bilder i den här predikan.
Mm.
Och efter det så blev han inte inbjuden att predika igen.
Nej men, alltså... det går bra nu. Herre mig. Ja.
I april 1984 så hade RLDS styrande organ en världsomspännande konferens där de röstade för att låta kvinnor ordineras till präst.
Mm.
Han blir ju bestört.
Ja, det förstår jag.
Han är ju inte med i RLDS längre, men när han får höra det här, det var liksom inte bestämt innan. Och nu blir han bestört och han bestämmer sig för att göra sin bibelstudieklass till en fristad för fundamentalistiska kyrkomedlemmar.
Mm-hmm.
Och han predikar då att den här kyrkan är Guds enda sanna kyrka och att Gud ska straffa alla otrogna.
Okej.
Och han är en skrämmande men karismatisk föreläsare och han undervisar en klass på ungefär 20 lojala studenter.
Mm.
Så ja, han har ju kommit på då sen Kevin att han kan manipulera folk.
Mm, jo. Det kan jag tänka mig.
Den 19 augusti 84 så flyttar Jeffrey och Alice tillsammans med sina 4 barn till Kirtland, Ohio. Och de flyttar in i ett hus som kyrkan tillhandahöll som låg direkt in till det vackra templet i Kirtland.
Mm.
Och han börjar sin utbildning som ledare i templet. Och bara en dag efter familjen kom dit så imponerade hans iver så mycket. Alltså hans iver imponerar på tempelpersonalens överhuvud så till den grad att han får ansvaret för templets ekonomiska uppteckningar.
Nämen. Oh,
och det är inte det enda. Förutom detta så ska han ta hand om försäljningen i deras besöksbutik.
Men alltså alla de pengarna kommer ju komma ner i hans fickor, det fattar ju vem som helst.
Ja. Men man får tänka det här liksom på den tiden där man liksom saker, man kunde ju bara flytta och så kunde man börja om.
Ja. Det var inget som liksom registrerades på det sättet.
Nej. Nej.
Nej.
Det här är ingenting han får lön för, men det gör ju att han blir en högt uppsatt medlem i församlingen liksom.
Mm. Jo, det blev det ju.
Och nu är vi på januari 1985 och då kommer Kevin och flyttar in hos Jeffrey och Alice. Ja, för att han vill komma närmare Jeffrey och lära av honom.
Mm.
Och han gick också med på att överlämna hela sin lönecheck varje månad direkt till Jeffrey. Alla inkomster han hade skulle han ge direkt till Jeffrey. Alla sparade pengar ska gå till Jeffrey. Och det gjorde han.
Aha.
Och Kevin fick också göra hushållssysslor samtidigt som han jobbar heltid.
Aha. Mm.
Som tack då, kan man säga.
Men vad fan, han ger ju honom alla hans pengar, inte det tack nog?
Nej, tydligen inte.
Nej, okej.
Okay. Mer och mer personer kommer och Jeffrey tar dem under sina vingar och de här lämnar också över sina pengar.
Mm-hmm.
Och i februari 87 har han rekryterat Dennis och Tanya Patrick, Greg Winship och Dennis och Cheryl Avery till gruppen.
Okej, okay, så nu är de
men,
6 stycken, eller?
Jag vuxna 2. Ja, precis.
Ja, mm.
Ja, men det, och så är det ju några barn också, men oftast räknar man bara de vuxna.
Ja, ja, mm.
Och han hatar familjen Avery.
Jaså.
Varför kan man undra?
Ja, varför?
Kan du gissa? Varför hatar han dem?
För att det är en kvinna. Nej.
Jo, det är alltså Cheryl som är den som bestämmer i familjen. Och aha, han ser Dennis som den värsta sortens man som alltid är undergiven sin fru.
Hmm.
Och det är inte bra. Det får det inte vara, förstår
nej. Nej, det går inte. Jeffrey gjorde ständigt nära av familjen Avery och en ny medlem, han var ny. Han hette Richard, för det kommer nya hela tiden. Han får in nya hela tiden.
Mm.
Han hörde honom en gång säga till Alice att den enda anledningen till att familjen Avery var där var, citat, så jag kan få deras pengar.
Mm. Okej, okay. Ja. Såklart. Ja.
Han håller nu privata lektioner för sina följare och hans 16-årige son Damon är med. Och alla anhängare bodde antingen med familjen eller väldigt nära.
Okej.
Okay. Och vid den här tidpunkten så förväntas alla kalla Jeffrey för pappa och Alice för mamma.
Hmm. Det är då det börjar gå ut för.
Mm. Det kommer gå mer ut för. För våren 87 så börjar Jeffrey hävda att han med hjälp av Gud ska bestämma vilka som ska gifta sig med varandra. Och han tänker inte så mycket på om hans följare är nöjda med hans matchning, utan det här är ju Guds vilja. Så att,
Ja, det är ju skoj.
Och till slut så är det slut med arbete i kyrkan. inte på grund av hans extrema predikan eller liksom läror eller så. Utan i juli 87 så gjorde man en revision av templets finanser. Och då märker man att det saknas nästan 21 000 dollar.
Mm-hmm. Vad konstigt. Undrar vad de har tagit vägen.
De inser att det här måste vara Jeffrey, för han är den enda som hade tillgång till pengarna då han var kyrkobokföraren.
Ja.
Och i samband med det här så förlorar han bostäder som kyrkan tillhandahållit och sina tjänster i templet.
Mm-hmm.
Och han berättar för sina anhängare att kyrkan var rädd för att sanningen som han undervisade om, alltså att de var rädda för den, och det var därför han sparkas. Och det här var ett tecken på han, att han och hans anhängare borde bilda en egen församling.
Mm. Ja, eller så är det ett tecken på att det du gör
inte alls... Du är helt jävla alls. Dum i huvudet.
Ja, att det du gör inte alls är en bra grej, helt enkelt.
Nej, nej.
Man kan ju inte lära sig sina misstag.
Han får i alla fall med sig folk. Jag förstår samtidigt som jag inte förstår. Alltså man blir ju så... Människor är ju väldigt lätta att manipulera.
Jo, speciellt om de har liksom samma... troende eller samma liksom, ja, någonting.
Mm. Och med hjälp av alla pengar som hans anhängare då ger honom så kan de i slutet av september hyra en bondgård på 8671 Chardon Road i Kirtland, inte Kirkland utan Kirtland.
Som Kurt.
K-I-R-T.
Jaha, Kurt. Okay,
Kirtland.
Ja. Mm. Okej, okay. Då är jag med.
Jag är så nära på att säga Kirkland hela tiden och det är en helt annan ort.
Det är det, ja. Precis. Kirkland.
Men den här bondgården, där skulle han bo med sin familj, Kevin, Richard, Danny, Danny och Sharon och The Patricks och The Averys och de nya anhängarna Ron och Susie skulle bo i egna lägenheter i närheten, men de skulle fortfarande ekonomiskt stötta gruppen.
Okej. Mm.
Han berättar nu för sina anhängare att precis som Kristus hade 12 lärjungar skulle bara 12 av hans anhängare överleva det kommande övertagandet av templet som hämnd för att han har fått sparken.
Mm.
Vid den här tidpunkten så innebär det här att ungefär hälften av gruppen kommer dö.
Ja, det låter ju jättebra.
Och han liksom kommer in och typ så här lägger en pistol på bordet. Liksom markerar att ingen ska säga emot mig. Han kommer in med liksom ett automatgevär och låter alla känna på den. Så att de liksom ska veta hur det känns inför den här stormningen.
Hmm. Okej.
Okay. Och det här tycker inte Kevin om.
Nej.
Så den 17 februari 88 bestämmer han sig för att han vill lämna. Så tidigt på morgonen tar han en ryggsäck och smiter iväg. Och sen håller han sig gömd. För att han tror att annars kommer Jeffrey döda honom. Och Jeffrey frågade länge om honom. Men sen så sa han att han är död för mig.
Mm. Mm.
Och tiden gick. Och Kevin har gömt sig, jag tror det var i Boston. Men han kan längre inte hålla tyst om den här stormningen. Och den ska ske på Jeffreys födelsedag. Mm-hmm. För han vet att många kommer att dö. Så han ringer FBI. Och den här agenten som han pratar med avfärdar honom och tycker inte att han är särskilt trovärdig. Men han ringer ändå till Kirtlands polischef. Mm-hmm. Och bara, kan inte du bara kolla lite de här? De ska göra något konstigt, jag vet
inte. Det låter lite konstigt där, men...
Vi flyttar till september 88. Då har flera medlemmar hoppat av. Så nu är den här stormningen av templet avblåst.
Mm-hmm.
Men Jeffrey känner att han måste återta kontrollen. Så han berättar för sina anhängare, som för närvarande är 29 stycken inklusive barn. Mm-hmm. Att han har konsulterat den heliga skriften och Gud och fått fram att han ska kunna för att han ska kunna föra sina anhängare inför Gud, så behöver han få kraft.
Mm. Jo, ja.
Och för att få den här nämnda kraften så är han tvungen att döda de ogudaktiga och offra dem till Gud som blodsoffer.
Mm-hmm. Mm.
Nu börjar vi tappa kristendomens ja. Bas här.
Nu börjar det gå lite väl ut för kan jag känna.
Jeffrey sa också att det onda folket måste komma från hans egen jord. Och det var klart för Jeffrey vilka de onda i hans jord var. Mm. Nämligen familjen Avery.
Ja, ja, såklart.
Och Gud har satt en tidsgräns på det här. De har 6 månader på sig, vilket betyder att tiden är slut i april 89. Mm. Varför nu Gud skulle sätta en tidsgräns vet inte jag. Varför ens Gud skulle säga att han ska göra det här. Alltså det är så mycket man bara, men vad pratar du om?
Ja, alltså jag känner att min hjärna bara, va? Försöker hänga med i alla svängar, men man blir så här...
För, nej men ja, alltså han tappade ju fullständigt.
Ja men jag känner också varför skulle han ha en tidsgräns på 6 månader? Jag tänker,
nej jag du... vet. Alltså det är så ologiskt. Det är så ologiskt.
Man bara nu tycker jag du kan gå och lägga dig någonstans.
Ja. Nej men ja. Mm. Han börjar nu tillbringa nästan all tid de närmaste månaderna med att övertala sina följare och göra dem vana vid tanken på mord. Och i slutet av mars 89 så är de ombord. Ingen som är syndig kan möta Gud. Det var liksom mottot.
Mm.
Och i slutet av mars så berättar Jeffrey för anhängarna om ännu en ny skrämmande uppenbarelse. Mm. För nu har han fått veta att han måste offra fler människor än bara familjen Avery.
Oj,
för Gud har nu sagt till honom att han är tvungen att döda 10 av sina anhängare.
Yes.
Men familjen Avery är bara 5.
Ja, det var ju inte bra.
Det här är ju helt enkelt bara en taktik för att så rädsla.
Ja, ja, ja.
Och göra alla ännu mer rädda för att lämna eller säga emot. Mm. För att de blir ju livrädda och de gör ju allt för att behaga honom och undkomma liksom det som väntar familjen Avery.
Mm. Ja, såklart.
Och nu kommer vi till det som har gjort hela den här gruppen kända.
Mm.
För 10:00 på morgonen den 17 april ringer Greg Winship till Red Roof Inn i Kirtland för att göra en bokning under Dennis Averys namn. 18:00 samma kväll anländer familjen Avery till bondgården för att äta middag. Och Jeffrey ber mamma Cheryl att skriva ett brev till sin mamma och förklara att de ska ut och resa ett tag och de behöver inte vara oroliga.
Mm.
Alice lämnar bondgården och åker till det här rummet som de har bokat i Dennis namn med Caleb, Jason och Chris, vad fan hette hon? Catherine Kristen. Deras 3 yngre barn i alla fall. Och Jeffrey samlar Rob, Greg, Richard, Danny och sonen Damon i sitt sovrum. Det här är hans favoriter och det här är de han litar på. Och han går igenom allt och alla säger att de är redo och går ut i ladan och gräver ett hål.
Gräver ett hål, sa du det?
Ja.
Mm-hmm, ja.
Dennis, mamma, alltså pappa Dennis, mamma Cheryl och döttrarna Trina, Becky och Karen. De sitter kvar i matrummet och bara, ursäkta, vad alla tagit vägen?
Mm, vad är det som händer?
Alla har ju bara gått liksom.
Mm.
Vi hade ju köttfärslimpa.
Nej, men skulle ju äta mat, hallå. Mm. Den blir kall.
Ron kommer då in och säger, Dennis, du ska följa med ut i ladan för Jeffrey vill prata med dig.
Mm.
Och han reser sig upp och går ut och när de kliver in i ladan så skjuter Ron honom med en elpistol. Mm. Resten av männen övermannar honom och binder honom med silvertejp. De kastar honom i det här hålet och Jeffrey tar fram sin 45-kalibriga pistol och skjuter 2 gånger rakt in i Dennis bröst.
Men gudas skymning.
Sen säger han till de andra så här, kom, samlas här. Och så säger han, kom och se vad döden är.
Men alltså, ja.
Därefter går Ron in igen och säger till mamma Cheryl, Jeffrey vill prata med dig. Och när hon kommer in i ladan är det mörkt och hon ser inte den här gropen och hon vet ingenting om vad som har hänt.
Nej,
och Ron säger lugnt att de ska sätta silvertejp runt hennes händer och över hennes ögon. Och hon är van att bara följa order utan att ifrågasätta. Så hon låter dem göra det här.
Mm.
Sen kastar de ner henne i gropen och hon har ingen aning om att hennes man är död bredvid henne.
Nej, men...
Sedan går Jeffrey fram till kanten och skjuter henne. med en annan pistol än han använt på Dennis. Mm-hmm. För han tänkte att han kommer döda många människor i apokalypsen. Så han ville testa olika skjutvapen.
Ja, det är ju det man tänker på, tänker jag också. Att undra hur den här funkar. Och den här kanske, den kanske är lite bättre. Eller vad tycker du?
Mm, mm. Ja, men typ. Nu kommer vi till det som är helt... Det här är sjukt, men det här, nu spårar det. Och nu blir det oerhörd triggervarning på barn som far illa.
Mm.
För nu går Ron in och hämtar barnen ett i taget och säger att deras föräldrar vill prata med dem. När var och en kommer in i ladan blir de bundna med silvertejp, placerade i gropen och skjutna av Jeffrey. Och han visar inga känslor. Nej. Förutom lite mild entusiasm för att han får testa sina olika vapen.
Men alltså, sjukare människor får man ju leta efter.
När Ron hämtar Karen Avery, som bara är 6 år gammal, så ger han henne en piggyback ride. Alltså hon får rida på hans rygg och han håller på och tjoar och liksom... Nej, men, och sen gör de samma sak med henne.
Nej.
Så vid 23-tiden är hela familjen Avery mördade. Och Jeffrey säger åt de andra männen att täcka kropparna med kalk för att påskynda förruttnelsen.
Mm.
Sen tänker de om den här kalken med ett lager sten, sedan smuts och jord. Och sen täcker de det med skräp för att dölja att någon har grävt där.
Mm, ja.
Jeffrey, Alice och Damon går till Red Roof Inn och rensar det här rummet från alla Averys tillhörigheter. Och när de är klara kommer alla tillbaka till gården för de ska ha en lektion.
En lektion?
Ja, han har ju sina bibelläsningar och lektioner.
Mm.
Redan nästa dag, den 18 april, så kommer polischefen, 6 poliser och 16 FBI-agenter över till gården. Och det här är bara en tillfällighet, för de är ju där för att kolla om han fortfarande, ska attackera det här templet.
Mm, just ja.
Och de blir skitnervösa, men de inser ju snabbt att de har ingen aning om det som de gjorde igår.
Nej.
Men man bestämmer sig för att här kan vi inte stanna, så att strax före midnatt så åker familjen och anhängarna och kör österut. Nu är de alltså 24 stycken inklusive barn. Och Keith, ännu en medlem som tidigare har lämnat, kontaktar den 31 december 89. Alltså det är ändå långt efteråt.
Ja.
För han vet ju om vad som har hänt. Men han klarar inte av att hålla det här längre. Så han ringer till en agent vid Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms.
Mm-hmm.
Och berättar om morden. Och när polischefen i Kirtland gör sig redo för sitt nyårsaftonsfirande så ringer en ATF-agent, alltså det är så de förkortar den här byrån, för att prata om Keith då.
Mm.
För att han har intervjuat honom, men han är ju så här, han är ju galen, vad fan snackar han om?
Ja.
För hans berättelse är liksom om en familj som är mördad, begravd i en grop, i en ladgård. Alltså det är så här, vad fan snackar du om?
Ja, hur vet du detta liksom?
Tycker de? Jag tycker ju att man alltid ska liksom behandla det som att det har hänt. Liksom.
Ja.
Så han ber då polischefen som heter Yarbrough att han, kan inte du bara åka dit bara för att lugna honom och säga att nej men det finns ingenting.
Mm.
Så klockan 9 på morgonen den 3 januari efter att ha säkrat en husransakans order åker då polischef Yarbrough och 2 av hans poliser till ladan. Och de går ju runt där och plockar massa skräp och efter många timmars bara så här flyttande av skräp så hittar de den här platsen som har blivit utpekad.
Mm.
Och klockan 16 så hittar man då bevis för att någon har grävt där. Och vid 19-tiden kommer brandmän till platsen för att hjälpa till. Och nu har en fruktansvärd lukt spridit sig i ladan. Ja, alltså det... poliserna gick ut och spydde.
Nej men gud. Ja, men
de arbetade i skift liksom för att lukten är så hemsk.
Ja men tänk dig själv alla de där kropparna som... Nej fy, vilken syn.
Klockan 9 på kvällen hittar man den första kroppen och nästan morgon har man hittat alla familjemedlemmarna.
Mm.
Och barnens kroppar är så nerbrutna att man fick föra över dem till lakan för att kunna lyfta upp dem. Och den här polischef Yarbrough, han berättade i en intervju att håret ligger liksom löst. Alltså de så här, när de lyfter på kropparna så glider deras små flätor av. Gud. Och han sa han kommer aldrig kunna glömma det.
Fy, ja, nej, vilken, nej, fruktansvärt.
Så det här är ju big news, och både Keith och Kevin sitter liksom där de är gömda och ser det här på nyheterna. Och natten till den 4 januari 1990 så hör Jeffrey om nyheterna på sitt hotellrum i San Diego.
Mm.
Och han samlar snabbt ihop alla som är kvar och kör till ett annat motell i Santa Fe. Där Alice checkar in dem under falska namn. Och de bestämmer sig också att nu måste vi ringa Alice mamma och be henne hämta barnen. Så att de inte ska behöva vara på rymmen med dem.
Nej, såklart.
Men polisen är inte dumma, så de har ju satt avlyssning på Alice mammas telefon.
Mm-hmm.
Och de stormar hennes hus innan hon kan åka någonstans.
Mm.
De håller på att intervjua henne. Och till slut så ringer Damon. För att dubbelkolla så här, hej mormor, skulle du komma och hämta mina småsyskon? Och då kan de spåra honom tillbaka till motellet i Santa Fe.
Mm-hmm. Smarta, smarta.
Ja, så lördagen den 6 januari 1990 så är det ju, griper ATF-agenter, jag tror de var typ 8 stycken som grep honom på trottoaren utanför det här motellet.
Mm.
De hoppar på Jeffrey, han kommer bara gå där. De bara...
Stormar.
Ja, Alice, Damon och Kathy greps strax efter. Och de andra medlemmarna greps snabbt eller överlämnade sig till polisen.
Alltså självmant.
Ja.
Mm.
Jeffrey skulle åtalas för 5 fall av grovt mord. Och Alice åtalades för 5 fall av grovt brott. Alltså så här, det är mord och människorov.
Mm, okej. Okay.
Och kidnappningsanklagelserna lades till eftersom de hade satt silvertejp på dem innan de dödade dem.
Ja, ja, såklart.
Damon, som är 18 år vid den här tiden, och Ron och Danny åtalas för mord och kidnappning, och resten av medlemmarna accepterar uppgörelser.
Hmm.
Men Keith, han som då ringer till ATF, han fick en immunitet.
Ja, för att han,
eftersom han hade angett dem.
Ja, ja, såklart.
Och nu kommer jag gå igenom vad alla fick för straff. Och den 21 september 1990 så dömdes 40-åriga Jeffrey Lundgren till döden.
Mm.
Alice E. Lundgren dömdes till 150 år för 5 mord och kidnappning. Och hon är eligible för parole 2092.
Ja, då är hon nog död, ja. Mm.
Damon P. Lundgren dömdes till 120 år till livstid för 5 mord och kidnappning, och han är eligible för parole 2098.
Och han var 19 när, eller vad 18. Sa du? 18 när det här hände, eller?
Mm.
Ja, mm, okej.
Okay. Ronald B. Luff, alltså Ron, han dömdes till, det är alltså han som hämtade alla och bar henne på ryggen och...
Mm, just ja. Mm.
Han döms till 170 år till livstid för 5 mord och kidnappning, och han är eligible för parole 2048.
Okej, okay, ja.
Daniel D. Kraft dömdes till 50 år till livstid för 5 mord och 3 punkter av kidnappning, och han är eligible för parole 2024.
Ja, det är ju typ snart.
Mm. Sen är det alltså några medlemmar som erkänner sig skyldiga, slutförde sina straff och har blivit villkorligt frigivna eller släppta. Och de heter Sharon J. Blunchley, Richard E. Brand, Catherine R. Johnson, Susan Love, Deborah Olivares, Gregory Winship. De har liksom...
De har redan färdigstraffade.
De är klara.
Okej. Okay. Mm.
Sen har vi medlemmar som fick fängelse, eller som inte fick fängelse men då fick... probation eller liknande.
Mm.
Och det är Dennis Patrick och Tonya Patrick. Så man hör ju att det är ju par. Jag menar, Susan Love är ju Ronalds fru.
Mm.
Och sådär. Och det här, källan på det här är Ohio Department of Rehabilitation and Correction. Så det är ju...
Okej, okay, ja. Ja.
Jeffrey då, efter flera misslyckade överklaganden, så... fick han sitt dödsstraff den 24 oktober 2006 genom dödlig injektion. Då var han 56 år.
Mm.
Och man kan tro att det är slut här. Men det här... Alltså själva sekten är slut.
Mm.
Men i mars 2010 så greps hans son Caleb för barnmisshandel. Anklagad för att ha spräckt skallen på sin 3 månader gamla dotter.
Mm. Nej, men fy 17 skubbar i luften.
Ja.
Ja, okej. Mm. Sådan
så det far
och sådan son.
Historien om Kirtland-sekten.
Ja, tack. Det var en resa, så att säga.
Mm.
Fruktansvärt att man kan göra såna här saker mot oskyldiga människor som bara har
alltså anledningen därför. Till att de blev utpekade var ju för att de inte hade de traditionella könsrollerna i sitt äktenskap.
Nej. Den kvinna kan ju inte styra över sin man.
Så hade då den här Dennis tryckt ner sin fru och börjat bestämma, hade det här aldrig hänt då?
Ja, det vet man ju inte. Kanske att det inte hade hänt. Men, och det handlar ju inte om, tycker jag i varje fall, religion.
Nej.
Alltså, jag vet inte riktigt om det står någonstans kanske i och för sig att kvinnor inte ska, bestämma.
Alltså jag tror inte att det kanske står någonstans att kvinnor ska vara underdåniga, men samtidigt så tror jag inte att det är någon mormon eller kristen av någon något slag som säger att det här var okej.
Nej gud, det får man väl ändå hoppas.
Alltså,
förutom de som gjorde det.
Ja, alltså grejen att Alice har ju blivit intervjuad i efterhand och hon förstår knappt själv hur det här kunde hända.
Nej, okej. Nej. Nej, det kan
men Jeff sa ju ända in i slutet att han inte gjorde något fel. Han ångrar inte det han gjorde, för han gjorde vad Gud ville.
Mm. Ja, och det är ju det som är problemet, att det blir ju lätt
så. Jag har faktiskt ett citat nedskrivet på en lapp här som han sa i rätten. Jag är en av Guds profeter. Jag är mer än en profet. Jag är ingen falsk profet. Därför förtjänar jag inte straffet som yrkas av dem som söker min död.
Okej, nej.
Det sa han alltså i rätten.
Mm.
Och i rätten, det finns inspelningar där han säger att jag ångrar inte det jag gjorde. Det jag gjorde var a command of God.
Mm. Ja, alltså det är ju detta som är det som är problemet med jag har ingenting emot folk som är troende, men när det går till såna här längder att man tolkar saker på helt galna sätt, då är det ett problem. När man tar sig friheten att liksom tolka saker och få för sig grejer.
Men det är också det som är farligt.
Frånvända.
Många mormoner har ju det här att vem som helst kan inte vara en profet av Gud, medans vissa tycker det. Mm. Och det är det som var meningen då, att det blir ju positivt och negativt. Negativt för att då vissa tror att en man som han kan vara en profet och få kontakt med Gud och få meddelanden, medans andra delar av mormonismen säger nej, han är ingen profet.
Precis.
Så
det blir ju lite mot varandra liksom.
Ja, precis.
Ja, nej, det var fruktansvärt.
Ja.
Men tack för detta. Det var
jättebra. Är så lite så. Det är så lite så. Ja. Jag har jag lyssnat på Cults, alltså det var ett gammalt avsnitt.
Mm.
Och sen så har jag väl lyssnat på Vad blir det för mord, för de har ju gjort ett avsnitt om det, men när jag såg, för jag kollade på det här Evil Lives Here av en slump och bara gud, det är ju det.
Jag tror, för att jag och min fru började kolla på den serien, och jag tror att vi måste ha sett det här, men det är väldigt svagt.
Kevin är ju den som pratar mest.
Ja,
precis. Och sen intervjuar de ju också Keith.
Ja, precis. Jo, men det måste vara. Men jag har så här lite bilder från det typ.
Mm. Men det är den här serien, de är så här, nobody thought that he could do this crime. Ja. But there had been signs.
Ja, men precis. Jag vet.
Typ.
Ja, lite så här typiskt amerikanska så här true crime-grejer.
Ja, precis. Ja. Men det är en väldigt, väldigt intressant serie. Så jag kan, för er som har Discovery, så är den intressant.
Jo, men just att de intervjuar liksom
det är ju överlevande eller anhöriga.
Jag tyckte den var hemsk med den här frun som blev Hennes man var jättekontrollerande och så tog mannen hem kvinnor. Har du sett det med i sovrummet? Satt ju hon och hörde och sen så kom det typ någon man som skulle vaka över henne när hennes man var iväg. Och ja, den var helt galen också.
Det finns också ett avsnitt med en av Warren Jeffs halvsyskon.
Mm-hmm.
Så det finns ett avsnitt om FLDS också.
Mm-hmm. Jasså.
Om man är intresserad av det, ja.
Intressant.
Så det är en av hans halvbröder som berättar.
Jaha, men det lät ju spännande.
Mm.
Ja, men det var det för den här veckan helt enkelt.
Ja.
Ja, och nästa vecka så är det ju som sagt min tur igen. Vi kör ju varannan vecka som sagt. Och då ska jag prata om, ska vi se, alldeles strax.
Man ska ha minne också, det är det.
Ja, det är ju det. Ja, vad bra att man hittar det då. Jo, men här. Ja, vad ska jag prata om? Hur ska jag benämna det som? Om en galning från andra världskriget.
Ja, men galning! Han är galen!
Han är galen, förstår ni? ja, ni får se. Det blir spännande i varje fall.
Ja, ja, det är jag helt övertygad om.
Ja. Men vad kan man nå oss?
Ja, det enklaste är ju att gå in på Instagram om man har Instagram och söka på Staphals podcast. Och så trycker man på följ och vi lägger upp bilder som har med avsnittet att göra. Försöker göra det varje vecka. Det är inte alltid man kanske har så mycket att visa.
Nej.
Men någonting lägger vi ut så att man kan dela sina tankar och så om avsnittet. Man kan också skriva ett meddelande till oss där. Men vill man ge oss tips så är det lättare att skriva på mejlen och det är staphalspodcast@gmail.com och den står i profilen på Instagram och så tror jag att Lukas brukar skriva det i avsnittsbeskrivningen också.
Ja, det gör jag. Till varje avsnitt står det där.
Så att det är bara att kika där så hittar ni kontaktuppgifter och vi tar ju alltid emot önskemål och sådär.
Ja, visst gör vi det. Men ja, tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet.
Tack och tack.
Så får ni ha
ta hand om er, hörni.
Ja.
Ja. Ha det bra. Hej då.
Hej då.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.